Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd avsnitt 195. Vi har lämnat det dystra januari och gått in till i det ännu dystrare februari, vill jag på säga. Men med tanke på världsläget så är det väl nästan så. Med allt som händer på andra sidan Atlanten.
Tänk så här, Jonas, det är den här månaden vi får valuta för lönen.
Ja, du tänker så. Ja, du menar så, ja.
Nej, nu gav Daniel några idéer.
Ja, jag får faktiskt sjukt bra valuta för lönen, för jag kommer vara ledig mest hela månaden.
Ja.
Igen?
Igen, ja. Så är det.
Nej, men tänk så.
Det ska golfas i sol.
Ja, men
du vet den där gula saken som vi knappt har sett.
Ja, den här sidan. Har vi sett den i häromdagen?
En hel dag. Daniel och Nina, välkomna. Jonas Blad heter jag, och är ledarskribent på tidningen. Och ni är chefredaktör och politisk redaktör. Jag kom av mig lite grann i presentationen.
När vi börjar prata pengar.
Och golf.
På tal om ledig, lagtinget har gått på vinterledigt.
Det har de.
Ja,
vad vill jag ska säga om det? Att nej, de måste vara på jobb?
Innebär det att du är ledig också, eller?
Ja, man ska ju önska det, men ja, får fråga Daniel varför jag inte är det.
För att hon är så duktig och kan så mycket annat också.
Ja.
Vi ska ju ta en liten tillbakablick på de där två sista veckorna utav lagtinget. Men sen har ju landskapsregeringen levererat lite lagar och sånt som skapar debatt också. Så att det finns ju ändå en del
att skriva. Och lagting är ju inte på ledigt, de har ju utskottsarbeten som de borde sköta.
Nu ser man Jonas börjar rycka igen.
Vi ska inte ta den där.
Jag orkar inte.
Vi har lyft den debatten några gånger. Vi kommer säkert återkomma till den senare, så som vi gör med alla ämnen i den här podden. Men vi tar tillbaka blicken först, tror jag. De beryktade Ukraina-pengarna blev ju en långkörare på nytt i lagtinget. Innan man till slut enades om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen om att se över hur man får ge bort pengar. Hur man ska spendera paffpengar var det väl i huvudsak. Men om vi börjar med själva debatten. För jag tyckte den var ganska intressant. För den blev ju... Den var intressant dels för att den kom direkt efter den här debatten kring demokratistrategin där alla var överens om att man borde vara mycket snällare med varandra. Och sen så blev det den här debatten som ju var minst sagt polariserad och ganska elak, kan jag tycka. Alltså det var ganska mycket anklagelser innan man kom fram till den här kombajalösningen på slutet.
Ja, jag hörde ju inte hela den debatten, men förstås... Alltså det finns så många olika aspekter i just det här Ukraina-pengarna. Om man ser liksom att de här pengarna borde ha gått till sjukhus eller några föreningar. Men vi behöver kanske komma ihåg att det är ju Paffs egna pengar det här. Det här är ju ingenting som har överförts till landskapet, som landskapet delar ut. Så det ska man komma ihåg. Det där är ju inte 3 miljoner som landskapet tog från Paff-reserveringarna som de kallas. Men
samtidigt är det ju 3 miljoner som skulle kunna användas till något annat om landskapsregeringen hade beslutat att ta in dem i alla fall.
Jo, alltså det är just det där, man kan se det på många olika sätt, men det här var ju liksom ett Paffs vinstpengar då, som de använder. Inte ger de ju landskapet alla pengar de går på vinst med. Ja,
även om våra politiker just nu har ju tecknat in ganska mycket av den där kassan förslag hit
och dit. De
behöver allt för att hämta pengar.
Men jag vill bara att vi ska komma ihåg det, att de här pengarna togs ju aldrig från landskapets paffreserveringar. Men ja, alltså förankringen var ju inte så bra. Och ibland var det svårt att veta om det handlade om liksom att man gav pengar till Ukraina, eller att det var just till Ukraina, eller att landskapsregeringen inte frågade lagtinget. För att de flesta var ju ändå för att man kunde ge ekonomiskt stöd till Ukraina och just till det här projektet också. Men jag tycker det blev som en våg som bara alla drogs med i det här, liksom att sätta dit landskapsregeringen. Men å andra sidan, landskapsregeringen har ju lite lämna lite övrigt att önska när det gällde förankring.
Och samtidigt måste man väl säga då att man, du sa kumbaya där på slutet, men liksom att man reste sig ur debatten och kunde hitta en lösning och en väg framåt. Så det tycker jag ska ju sättas på pluskonto i det här.
Ja, och jag tycker att jag tycker det är det vi kan fokusera på nu i det här skedet, för att ibland känns det som man behöver komma framåt i debatten. Och nu tycker jag liksom att om vi fokuserar tillräckligt mycket på den här kumbaya-lösningen, alltså den här, att lagtinget enades, både oppositionen och regeringsblocket, till att ge den här uppmaningen till landskapsregeringen. Vi kan väl fokusera på den nu.
Nej, jag tycker inte att du ska göra det. Jag vill inte det alls. För jag tycker att det ändå är viktigt att regeringar tar beslut på rätt sätt. Och här, man tvistar ju kring om det var juridiskt rätt. Men man gjorde det ju i lundom och man gjorde det högst medvetet, vad jag förstår utav debatten, i ett gränsland som inte riktigt är reglerat. Och det tycker jag faktiskt inte riktigt man bara ska släppa hur som helst. För det, jag menar, vi sitter ju här och förundras över hur Trump gör nu borta i USA. Det är ju naturligtvis på en helt annan nivå. Men i grunden så är det ju samma sak, att man liksom hoppar över det folkvalda parlamentet i behandling för någonting som påverkar folket i ganska stor utsträckning.
Ja, men
Så rent principiellt tycker jag faktiskt att det är rätt viktigt att man lyfter upp de här sakerna och liksom reder ut om det var rätt eller inte.
Ja, och det är väl kanske det de ska göra i den här åtgärdsuppmaningen, för det var ju hur en finansminister Mats Perama gick upp i talarstolen sen och sa att nej, men vad bra att nu har jag någonting jag kan arbeta utifrån. Men det var nog verkligen en rapp på fingrarna, ja, med pekpinnen. Ja. Hela den där, att till och med regeringsblocket. För det, först hade ju bara regeringsblocket en åtgärdsuppmaning som lydde ungefär likadant. Den blev ju lite strängare sen när det gällde liksom hur lagtinget ska förankras. Alltså det jag som gjorde mig så glad är att hela lagtinget kunde enas, att oppositionen också kom med på det här. Så att det blev ett rapp på fingrarna för landskapsregeringen i det här. Men sen hur det juridiska, det kan inte jag. Det här med sekretess och säkerhet för den här satsningen, det kan inte jag. Men
jag tycker också att det finns en del invändningar som inte fick svar under debatten som jag tycker ändå har liksom legitimitet att ställa. Till exempel hur man ska kunna kontrollera att de här pengarna används till det som används. Jag menar, det har förekommit på våra insändarsidor också ifrågasättande om att man ger pengar då till ett land som före kriget låg högt upp på korruptionslistan som sätts av oberoende granskare. Och då kan man ju tycka att det är ganska viktigt att man ser till att det finns någon form av funktion som kontrollerar att pengarna faktiskt går till det de ska gå till. Och det fick vi inget svar på i debatten om hur det ska göras till exempel.
Och sen har vi väl haft utspel också från regeringen, i synnerhet Mats Perma då, som finansminister, där han liksom sätter det här goda syftet i relation till formalia, och den är farlig väg att vandra. Du var inne lite på Trump, men det är ju så många resonerar liksom i de här tiderna när vi lever i, och vi kan inte ha en sån syn på saker och ting, så lite hålla tillbaka. Jag förstår att man har ett gott syfte och man har goda intentioner, men formalia, och den finns där av en orsak.
Och sen jag har hört lite så här liksom att den här idén kom upp strax efter att Nordiska rådet hade haft diskussion där, och då var ju Ukrainas president Zelensky, jag kommer inte ihåg om han var där eller om det var via videolänk då, som han var där och talade. Och efter det här så väcktes väl hos hela Norden den här känslan av att nu vill man hjälpa den där mannen.
Så är det säkert. Sen tycker jag väl att det som har kommit efter svallen här också, så har det lite utspel av Pafs vd där han säger att likviditeten är god, men vi har ett produktivitetsproblem i det åländska offentliga verksamheten. Han tyckte inte att det var så stora pengar på det sättet som delades ut. Där måste jag nog slänga in en ordentlig brasklapp, för om man går minus 29, man budgeterar minus 29 miljoner, så även om vi har pengar på konto idag har vi dem inte så många år heller om den här utvecklingen fortsätter. Så
att, och vi vet att vi har en jättestor investeringsskuld också.
Exakt, så det var den kändes helt malplacerad, det uttalande, och kändes lite som, jag ska inte säga vad jag tror. Men
jag tycker också att det har varit liksom, i det här gränslandet så har ju också varit liksom vem pengarna kommer ifrån. För då var det liksom att nej, men det är från PAF det har kommit. Det är från det är PAF som ville ge dem här. Men fonden krävde att det måste vara landskapet. Och då är det Ålands folk som har givit dem. Och det är landskapsregeringen som har tagit beslutet. Men det är PAF som har tagit beslutet fast det var landskapsregeringen. Alltså det blev så mycket dimridåer överallt. Och det bidrar ju också till att man undrar liksom, gick det verkligen rätt till när man lägger ut så många dimridåer överallt?
Ja, men det man kan hoppas är ju att om sen sekretessen kan tas bort, att man får en tydlig förklaring. Och även om man tänkte fel, men att de kan vara ärliga och berätta hur de resonerar kring det här. För det var ju liksom, en del av pengarna hade väl betalats ut redan när lagtinget fick veta det. Så att det är så mycket i det här, så det bästa är då kanske om, jag menar, ja, kanske det måste bli först när allt är byggt och pengarna använda för att skydda de här. Men i alla fall gå ut med så här gick tankarna, så här var kraven, så här gick diskussionerna. För att nu, är det något som ålänningar inga hatar, så är det ju att konspirera.
Nej, men så är det, och jag tänker just i de här fallen också, så det har ju hävdats mycket att det på grund av sekretess och krav som ställdes från mottagarens sida. Men då måste man nog faktiskt plocka upp spegeln och fundera på vems pengar är det och hur hanterar vi dem. Att om mottagaren har massa sekretess och dylikt, så blir det ju problematiskt eftersom det är.
Men jag vet inte om det var så massa sekretess nu när man har sett de här. Det kanske var placeringen av skyddshemmen som var sekretessbelagda. Mm. Så att.
Ja, det finns mycket att
men det jag kan tycka är konstigt, och det var ju, blev en fråga också huruvida man skulle förankra det med gruppledarna eller inte. Gruppledarna i lagtinget, och vilket man Perma sa att man inte hade gjort när man skänkte 300 000 från den tidigare landskapsregeringen, vilket sen visade sig att de hade visst gjort det. Lantrådet hade inte riktigt koll på sin egen historia där. Men det tycker man ju att det borde, alltså det är ju uppenbart att det här är ingenting som landskapet Åland gör ofta. Det är ju enligt självstyrelselagen heller ingenting som landskapet Åland ska hålla på med. Och därför så är man ju uppenbarligen inte liksom, har man inga rutiner, man vet inte riktigt hur det ska gå till. Men, och det är, jag tror att det är viktigt i jobbet med den här åtgärdsuppmaningen att man hittar en form där också. Men om vi tar exemplet USA igen då. Även om det som sagt är på en helt annan skala. Men där har man ju, heter det The Group of Eight. De liksom 8 stycken mycket seniora ledamöter i kongressen som informeras om alla större beslut i hemlighet med tystnadslufte. Absolut sekretess. Liksom. Men det är för att kongressen då ledarna i kongressen ska vara informerade om större beslut. Det kan vara om USA ska gå till attack mot någonting, men också andra typer av beslut. Och den typen av arbetsrutin borde man ju kunna hitta till den här typen av frågor. Alltså stora övergripande frågor i landskapsregeringen. Det måste handla snabbt till exempel. Det finns ju en del frågor där man inte kan invänta att lagtinget ska komma tillbaka från ledighet eller samlas, eller liksom rutinerna ska ha sin gång enligt.
Men vilka ska sitta i den?
Ja, men gruppledarna är väl rimligt att man tar talmanskonferensen.
Det är ju halva lagtinget det nu.
Ja, så för det visst blir så. Ju inte hållbart. Du har ju egentligen talmanskonferensen konferensen som,
där har du
som den, den gruppen, och då får man ju liksom föra in ett system med sekretess där också. Jag menar, det finns ju lagar och förordningar om hur man sekretessbelägger saker och även att man har tystnadsplikt då. Och det skulle kunna vara ett sätt, för då blir ju ändå lagtinget informerat, även om det inte är hela lagtinget, men man får ju höra gruppernas åsikter om frågor.
Men här tycker jag att det här fortfarande inne på vems pengar det är. Att här måste man ju också tydliggöra vilka PAF-pengar får landskapet använda och vilka får man inte. För att fortfarande de här 3 miljonerna var ju inte pengar som hade förts över till landskapet, utan det var PAFs vinstpengar. Och de använde ju sin vinst till att göra vad bolag gör med sina vinster. Och där behöver det ju vara tydligt, för att det kan ju inte bli så att landskapet kan börja hova in, liksom räkna med att nej, men vinsten den är vår, och då har vi en ekonomi som bygger upp på spel och dobbel.
Exakt.
Och det är jag mest orolig för, liksom att om lag, ja, det är liksom det där, vem som ska PAF få agera med sin vinst hur man vill. Ja, till en viss gräns då, men eller ska lagting alltid bestämma om PAF vill göra någonting med pengarna?
Men vi har ju en tendens där allt mer PAF-pengar tas in i vår vanliga budget. Och det här är ju, precis som du säger, det här är ju ett jättestort problem. Ska vi bygga en samhällsapparat byggd på ett bolagsvinst?
Som dessutom själva säger att framtidsutsikten är skakiga beroende på monopolets framtid i Finland.
Ja.
Men där är det ju också, för i debatten så har det ju också ställts frågor kring om PAF fick ta det där beslutet enligt de statuter som finns för PAFs verksamhet. Eftersom det ska vara det åländska samhället i fromma. Och där, det började ju med att de ville göra ett grit lab i Ukraina, och det kan man ju se som en del i företagsutveckling eller liksom att bygga verksamheten. Att ge bort 3 miljoner kanske inte riktigt faller under samma, även om det liksom...
Ja, men det var ju skol... Det är utbildning det också.
Ja, men det är väl inte riktigt att man kan räkna hem det i PAFs verksamhet så som man kan göra med Grit Lab.
Kanske. Till verksamhet.
Så, alla barn är alltså, blivande potentiella spelare.
Men just det, att det är ju liksom... Det finns så mycket luckor uppenbarligen i regelverket. Mm. Och det är ju inte bra. För det... Speciellt inte i ett läge som vi är nu. Jag menar, minus 29 miljoner som du säger i budgeten. Vi har protester mot att man säger upp sekreterare på sjukhuset, och vi hade en höst med väldigt mycket protester kring sjukkostnadsavdraget, och vi vet vad som behövs i ett nytt sjukhus och i att ställa om skärgårdstrafiken och det ena med det sjunde. Det är liksom, jag tror att det är otroligt viktigt att ett, man lär sig kommunicera, en gren som våra landskapsregeringar inte har svart bälte i. Och att man har ett väldigt tydligt system så man vet vad man får göra, vad man inte får göra och vem som ska ta beslut i alla lägen.
Mm.
Och det, där är vi ju uppenbarligen inte idag.
Nej, men som sagt, vi får väl sätta på det positiva konto nu då, att vi har en åtgärdsuppmaning på gång. Vi har ett samlat lagting. Det finns väldigt mycket positivt att ta tag där.
Ja, så känner jag efter att du har räknat upp alla de här grejerna. Alltså jag förstår varför jag vill fokusera på åtgärdsuppmaningen. För det är en solglimt just nu.
Som den cyniker jag är, så vill jag säga också att jag hoppas då att det faktiskt blir någonting utav det. Vi har ju sett några åtgärdsuppmaningar och uppmaningar från lagtinget som det bara har runnit ut i sanden och inte blivit någonting.
Nej, det där blir nog ingenting, det vet man ju. Politiker är, det blir ingenting det där, kolvantar.
Ja, nej, men det är sådär. Mm. Det finns ganska många grejer som har nämnts i lagtinget eller som antagits av lagtinget som sen bara har lämnats därhän. Vad är det nu? Är vi 11 år in och vi har fortfarande inte fått den där ekonomiska hållbarheten i hållbarhetsagendan till exempel. Som ett exempel.
Mm. Nej, men det är bra, och det är våran roll att påminna om vi säger så.
När vi ändå är inne på demokrati då, så tänkte jag ta upp den här demokratistrategin. Vi diskuterade den ju häromsistens. Men det har ju växt lite debatt kring bilaga 2 till nämnda strategi. På sidan 8 i den så finns det en åtgärd. Där det står genomför, nu skrev jag ut fel, det var inte alls sidan 8. Förlåt mig, men det står i den i alla fall att landskapsregeringen ska ha återkommande träffar med Ålands journalister. Där man ska informera om frågor för att få en korrekt...
Utbilda
för att få en korrekt rapportering. Det här har ju med rätta, tycker jag då... ställs frågor kring på insändarplats.
Där var ju formuleringen väldigt konstig, måste jag säga.
Ytterst olycklig och spelar varken dem eller oss en tjänst, så att säga.
Nej, det får man får väl nästan säga så här, men ja, men tack då. Lite, för det, ja men det... Men
ska vi berätta vad det handlar om då?
Ja,
vi måste berätta vad det handlar om. Att landskapsregeringen har bjudit in journalister då från de olika redaktionerna på information med tjänstemän som har berättat. Vi har haft det finanspolitiska ramverket. Då var det flera tjänstemän som förklarade hur det är uppbyggt.
Teoretiskt.
Och vi journalister fick ställa frågor, liksom, nu fattar inte jag, vad betyder det där då, och om man använder de där pengarna, vad händer nästa år då? Så det liksom har bara varit det tekniska så att man ska kunna rapportera. Det har varit skärgårdstrafiken, och då har man också då var faktiskt ministern med, men då var det också tjänstemän som förklarade hur det är uppbyggt, axfärges, hur det fungerar. Sen hade det varit havsbaserad vindkraft, och då har man också fått förklarat liksom, där har till exempel jag fått ställa frågan, men hur får vätgas, hur blir det vätgas av vind? Såna frågor. Liksom det handlar om det här teoretiska, inte om politiska besluten, utan och det är ju för att vi ska kunna veta vad vi rapporterar om. Men det framställs ju som att landskapsregeringen står där och säger, så här ska ni skriva.
Var det där med kommunikationen
igen? Ja.
Nej, men det är ju, alltså, jag förstår att man reagerar på det sätt så som det är skrivet i den här skriften från landskapsregeringen. För jag reagerade också liksom, att nu ska staten slå sanningar i huvudet på media, och så ska vi vara lydiga springpojkar och förmedla budskap. För det är ju liksom, det är ju den tolkning man gör utav de faktiska orden. Naturligtvis är inte meningen det, utan det är att informera, och så har det ju funnits i alla tider. Jag menar, vi har haft sådana här regeringsfrukostar, som vi har varit på för att få information om de frågor som är i röret och sådär. Och så gör ju regeringar överallt. Det är ju en annan form av presskonferens, en djupare form av presskonferens.
Definitivt, och det är på ett teoretiskt plan ganska långt så här att säga. Och det är faktiskt en möjlighet för oss också att ifrågasätta och diskutera varför är det på det här sättet. Mm. Så att det finns ju, jag menar, jag tror att man ska akta sig också att man liksom applicerar det nu som händer i USA på lilla Åland. För där har vi ju inte den fria pressen på det sättet mera. Och den har ju aldrig existerat på samma sätt som den gör i Norden heller. Mm. Så det kanske, men...
Sen måste man ju komma ihåg också att det finns ju vår sida utav det hela också. Det är att det där är ju inte det enda informationsinhämtningsstället vi har.
Nej.
Vi har ju hela resten av världen att kolla med också, vilket vi gör. Och ifrågasätter. Och sen har vi då våra journalistregler att hålla oss till, vilket ju mycket tydligt säger att vi ska inte bara lita på en källa och sådär. Så att det är bara ordvalet som är olyckligt. Och framförallt den som vill använda det till sin fördel, så att säga, att skapa misstänkliggöranden, kan ju göra det när man uttrycker sig klumpigt.
Mm. Jag skulle vilja säga att den ryggradsmässiga hos en journalist efter den där informationen är ju nog snarare, är det verkligen så? Och så kontaktar man någon till.
Alltså, vad menar du nu?
Nej, men under en utbildning liksom, och även om det kan vara teoretiskt också.
Jo, att, fast de har inte
varit... Är tolkningen den som de gör på just den där biten?
Nej, men det har inte varit sån information vi har fått, tolkning. Jag vet inte hur många tolkningar det finns hur vätgas, vindkraft förvandlas till vätgas. Det har inte
Men finanspolitiska ramverk är det ju uppenbarligen så, tänker jag. Att det finns flera tolkningar
om jag minns rätt fick vi ju också flera liksom hur de tillämpas i Sverige och kanske var det i Finland. Jag har kort minne och jag lär mig ingenting av de här märken.
Det är helt
onödigt. Ni kan vara helt lugna. Jag minns ingenting av vad jag har försökt indoktrineras med.
Nej, men det är väl på något sätt igen det där att kommunikationen och lämnar en del i övrigt att önska. Om det är kommunikationen eller förslaget i sig som fick känslorna att svalla på sociala medier när Nina Smed satte rubriken att nu ska alla kommuner ha en borgmästare. Nej, men att den nya kommunlagen öppnar för möjligheten för kommuner att ha en borgmästare. Vilket ju...
Jättekul.
Ja, det blev ju... alltså, jag satt hemma i soffa, jag börjar ju först efter lunch, så han liksom tar del av ganska mycket av den där reaktionsfloden redan på förmiddagen. Så, Men gud vad alla blev arga över ett lite roligt förslag, tänkte jag.
Ja, men det är ju tyvärr så. Jag tror inte det hjälper att uppmana den här ledarpodden heller åt folk att läsa hela nyheten. Ja. För det såg man, åh vad det kliar i fingrarna och gå in och kommentera.
Det räcker till och med att läsa ingressen bara, så får du en annan bild av det här.
Jag hade ju redan börjat fundera på om vi skulle flytta tillbaka till Geta, för det är ju större möjlighet att bli the mayor of Geta än
Mariehamn. Nej, men man måste inte vara bosatt i kommunen.
Nej, perfekt.
Nej, det är liksom
det bästa, eller?
Så.
Men varför blev det ett sånt här ramaskri då?
Jag tror det har att göra med alla sparåtgärder som finns, och det folk såg med den här borgmästaren, att det är ännu en högavlönad chef till kommunen. Jag tror det var det, men skulle de ha läst hela nyheten så är det ju inte riktigt så. Och sen var folk också arga. De ville veta vem som har kommit på den här idiotiska idén. Och det står ju faktiskt i artikeln om man ska orka läsa den. Så.
Du är inte alls bitter över att ingen läser din artikel.
Nej, jag är inte bitter. Jag är bara trött på mänskligheten ibland.
Men jag tycker att det finns en gnutta allvar i det här också. Just kanske i kritiken. Inte en ytterligare en offentligt anställd till. För vad är det vi har sett? Vi har sett inbesparingar nu som sker på egentligen oss medborgare. Vi har sjukdomskostnadsavdraget, vi har daghemstängningar i Jomala, även om man nu ska öppna ett nytt lite längre bort. Men det finns sådana här saker, och vi såg också i Jomala, man höjde skatten samtidigt som man höjde lönerna för tjänstemännen. Så det finns ju en inbyggd frustration där som jag tror att våra politiker måste börja ta på allvar. För det är samma sak i landskapsregeringen. Nu aviserar ju Perma att det skulle bli en vissa inbesparingar i förvaltningen. Men det hände ingenting under pandemin. Det hände ingenting. Hittills har vi inte sett någonting konkret. Att vi lever i en värld där alla andra får det sämre, medan man inom det offentliga fortsätter att veva på som ingenting har hänt. Jag säger inte att det är rätt, men det är den känslan som finns ute bland många ålänningar. Och det kanske tog sig uttryck i det här.
Jo, men det fanns ju andra förslag också. Alltså inte bara borgmästare, utan att man skulle kunna ha heltidspolitiker. För att till exempel att vara kommunstyrelseordförande i en större kommun, det tar ju väldigt mycket tid. Och kanske tid från arbete man behöver göra. Och det som lades fram i det där förslaget är att det skulle liksom vara en så här demokratisk fråga, att skulle man som kommunstyrelseordförande vara i de här större kommunerna då, var heltidsanställd, så då skulle liksom vem som helst kunna bli det. Det är inte beroende av om man har ett skiftesjobb eller liksom dåligt ekonomiskt, att man måste ha flera jobb. Då kan man kan ändå engagera sig politiskt om man får göra det på heltid.
Så det blir lite som i Norge och Sverige, att du har ett kommunalråd.
Ja, precis.
På det sättet.
Det jag kan tycka liksom en fördel med det också, det är att dels borgmästare tror jag liksom skulle i sig vara som bara en turistgrej, så där med liksom vi event och så ja. Finns det, men att få ett tydligt ansikte på vem det är som leder kommunen. Mm. För det, jag menar, ta Mariehamn som är förmodligen den enda kommunen på Åland som skulle ha en borgmästare om det liksom...
Har ju till och med haft.
Ja, har till och med haft, men i en annan funktion om jag förstod det hela rätt. Mm. Men jag menar, du har Michele Ferrari som är stadsstyrelsens ordförande. Du har Johan En som är fullmäktiges ordförande. Ingen av dem kan man ju säga direkt är liksom ansiktet för Mariehamn så där i den offentliga debatten. Arne Selander som statsdirektör, inte heller så där liksom, det finns liksom ingen som frontar kommunen, om ni förstår vad jag menar. Mm. Och det kanske skulle vara fördelen med om man liksom har en sån här tydlig roll som kommunens ledare också. För jag menar, vi har landskapet där vi vet att det är Katrin Sjögren som är lantråd och leder landskapet.
Mm.
Som man också kan på något sätt projicera ansvaret på. Vilket jag inte tycker är helt oviktigt när det gäller liksom offentlig förvaltning. Att det finns någon som är tydlig i att bära ansvar för saker och ting. Möjligen så kanske man måste då liksom stöpa om styrelseformen i kommunen också.
Ja, det tycker ju jag. Att, nu har jag inte läst lagstiftningen, så vet jag, eller förslaget.
Förslag, ja, det var inte ens ett förslag till lag. Det var bara liksom ett betänkande vad man skulle kunna ha in. Men det var just det som var tanken, att stärka det politiska arbetet. Och då skulle det vara så att... Ja, om jag förstod det rätt, att den skulle liksom vara kommunstyrelseordförande på heltid och ha mycket större uppdrag och ansvar än vad de har nu. Sen vet inte jag förhållande till kommundirektör eller stadsdirektör, hur det skulle vara där. Men det behöver ju finnas också tjänstemän liksom som är på en längre sikt, för det här ska ju vara per mandatperiod.
Nej, men det kan jag väl tycka att om nu, det här förutsätter ju en annan kommunstruktur.
Och det här var bara lite, en liten del av hela det här förslaget.
Men det som är intressant i det här hela, det är ju också att kommundirektörerna idag har en väldigt otydlig roll. För det förväntas att man ska dels vara tjänsteman, och vad gör en tjänsteman? Om man ser lagligheten i besluten och om man ska implementera den i befintlig organisation. Men det finns ju också en förväntan på att man ska komma med olika utvecklingsförslag och liknande till kommunstyrelserna, vilket gör då att kommundirektören hamnar in och tassar in på det här politiska området. Mm. Och det är inte bra för någon alltså. Nu vet jag att vi har väldigt många skickliga kommundirektörer, så de vet hur de ska balansera det här. Men det är ingen lätt uppgift. Och det finns också en risk att vi får en stagnation i utvecklingen av kommunerna på det sättet.
Och jag skulle, nog säga att om man ser på kommunerna utanför Mariehamn, då är det ju oftast kommundirektören som är ansikte utåt. Mm, det är ju den personen man ringer till. Det är ju inte så att kommunstyrelseordförande är den som man först tänker på när man tänker på en kommun, utan det är kommundirektören.
Men det blir ju problematiskt direkt när kommunstyrelsen går emot kommundirektörens förslag, och så hamnar kommundirektören på att försvara det här förslaget, eftersom kommunstyrelsens ordförande oftast sitter någon annanstans och jobbar för dagen. Liksom. Så det är ju praktikaliteter där. Men det tänkte jag väl, nu har jag ju inte som sagt läst det här utkastet, men
Men låt inte hindra.
Nej, jag ställer mig frågan bara. Fanns det någonting om kommunstyrelsen? Alltså sammansättning om kommunstyrelsen?
Jo, det var ju det här liksom hur många... Liksom, man öppnar för möjligheten att kommunstyrelseledamöter kan sitta i fullmäktige samtidigt. Men det får inte vara liksom mer än hälften som flyttar. Det var väl det som jag... fastna för.
Det fanns ingenting, någon öppning kring att hitta en politisk majoritet i en kommunstyrelse då? För idag representeras ju alla politiska partier som är invalda mer eller mindre i en kommunstyrelse.
Parlamentarism
helt enkelt.
Vad jag minns stod det någonting, men just det där liksom att man kan sitta både i fullmäktige och styrelse samtidigt, men mer än hälften av fullmäktige måste vara inte styrelseledamöter.
Ja, det blir kanske svårt med parlamentarism i många mindre kommuner också.
Så är det, men om man ponerar att vi kommer väl att få se en kommunstrukturförändring.
Men det som
någon
jag tyckte...
någon gång inom närmsta århundraden kommer.
Men det som jag tyckte var roligast vid sidan om borgmästarförslaget var ju det här att det ska finnas krav på samtycke att få förtroendeuppdrag inom kommunen, för det är det tydligen inte i dagsläge, att man måste säga, få ett ja av någon som man sätter i en nämnd.
Jaha.
Det är ju en bra grund, kan jag tycka.
Lycka till Sottunga och Kökar och de här små kommunerna.
Man har sagt ja när man ställer upp, tänker, då finns det ju ett samtycke.
Nej, men man kanske inte har ställt upp i val när små kommuner är det kanske så att det finns x antal nämnder och uppdrag.
Kalle vill säkert, vi sätter honom där.
Ja, men precis. Ja. Att det måste finnas samtycke då, för att det främjar det här intresset och engagemanget i det politiska arbetet.
Och vi har ju flera exempel på där vi har tillsättningar i nämnder där det nog har varit folk som har ställt upp i valen men har inte fått en enda röst. Man har alltså inte ens röstat på sig själv, men man har ändå fått en nämndposition.
Ja, men man måste göra så i vissa små kommuner, så det är ju inte liksom att håna dem som gör det här och inte rösta på sig själv. Men det
visar också på komplexiteten i det här lilla kommun... och den här kommunstrukturreformen som är helt död egentligen i debatten. Att det är...
Men är övertalning samtycke? Kommer till den här samtyckeslagen här också?
Jag skulle vilja återvända till den här sociala mediedebatten. Någonting som du nämnde i början av den här delen av podden. Nämligen kraven på att få fram namnet på dem vad som kommer förslag. Alltså, där blev jag lite så här, men är det verkligen ditåt vi vill ha samhället nu, att vi ska börja jaga enskilda tjänstemän för att de lägger fram ett förslag till politikerna att ta ställning till och remissinstanserna att komma med åsikter om? För vi ska ju komma ihåg att det är ett förslag.
Ja,
vi
har kommunerna ska säga sig.
En minister till exempel som ofta i debatten säger det, att det är ju bara ett förslag, det ska ut på remiss, sen kan vi göra ändringar. Inte alltid man gör så mycket ändringar efter remisserna, men det är ju... formaliemässigt så är det ju absolut så. Men vi kan ju inte börja jaga tjänstemän som kommer med förslag.
Nej.
För vilken utveckling kommer vi då någonsin att se i samhället om vi liksom får en rädsla att man blir uttänkt i sociala medier som den som kommer med det där förslaget. Den borde ju få åka ut. Det är ju, här kan vi verkligen dra likheter till USA nu där det är klappjakt på alla som har varit involverade i rättsprocesserna mot Trump och de ska ut liksom. Fastän de är liksom civilanställda som har gjort sitt jobb. De har fått en order om att det här ska du göra och så har man gjort det.
Mm.
Och då ska man få sparken för att man gjorde sitt jobb. Vilket ju faktiskt är tjänstemännens uppgift att komma med förslag som politikerna har fått ta ställning till. Och vi kan inte börja med någon sorts angivarsamhälle i det politiska, för då kommer vi inte att komma någon vart.
Som jag sa, vadå, angiverinamnena står där i artikeln om man orkar läsa in sig på det. Men det är ju hemskt. Men jag tror jag har varit alldeles för mycket och läst kommentarsfält i sociala medier på sistone, för jag börjar känna så lätt trötthet på.
Ja, men vi måste alltså återigen detta med sociala medier och alla kommentarer. Alltså, jag tycker att debatten hänger upp sig för mycket på vad några få enskilda säger i sociala medier. Alltså våra politiker läser också de kommentarerna. Men man måste komma ihåg att majoriteten av alla våra 30 000 ish invånare har inte sett det här ens. Eller har definitivt
inte kommit.
Bryr sig inte. Kommenterar inte. Har andra saker. Att det måste vi, både vi och våra politiker, komma ihåg.
Att, jag tänkte ju säga det, att vi behöver också hålla upp spegeln framför våra egna ansikten och inte säga att allmänheten tycker så här för att vi har läst något kommentarsfält inte är representativt för Åland.
Så är det.
Så att det, både journalister och politiker.
Politiker, ja.
Politiker måste komma ihåg att det som händer på sociala medier, det är inte verkligheten.
Nej.
Vi drar sträck där, för vi hinner inte med att gå in på det där andra overkliga som händer där borta, som jag naturligtvis har med på listan. Och varje
men vi lyckades
lista.
Prata bort det.
Daniel och jag, vi har alltid som mål att prata bort Trump.
Å andra sidan så är jag helt övertygad om att varenda ledarpodd de kommande 4 åren så finns det anledning att ta med den där sista punkten på listan och emellanåt och sätta den först också. För jag tror till och med att det kommer att påverka oss.
Innan det är färdigt, definitivt.
Men vi lämnar det därhän. Ålandstidningens ledarpodd är slut för den här gången. Vi får be så mycket att tacka för uppmärksamheten. Vi är tillbaka igen om 2 veckor. Nästa vecka kommer kommentaren. Tills dess får ni ha en riktigt trevlig helg och en bra vecka. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.